30 maj 1989.
Dagens Eko. Vi börjar med den stundande rättegången mot en man som misstänks ha mördat Olof Palme. Lisbeth Palmes ovilja att hjälpa polisen i utredningen om mordet på Olof Palme kan ha skadat hela utredningen och gör att ingen kan fällas för brottet. Kritiken mot henne inom utredningen är omfattande, visar uppgifter till Ekot.
Lisbeth Palme är det enda vittnet från mordkvällen som sett mördarens ansikte, och det gör henne till målets viktigaste vittne. Men enligt uppgifter till Ekot har irritationen inom utredningen mot Lisbeth Palme tidvis varit mycket stark. Orsaken uppges vara hennes motstånd mot polisens och åklagarnas önskemål om hennes medverkan i mordutredningen. Det här stod tidigt klart för utredarna, och därför har polisen tvingats inta en mycket hänsynsfull attityd gentemot målsägaren Lisbeth Palme. Ett exempel är att husrannsakan inte gjordes i Olof Palmes bostad förrän flera veckor efter mordet. Att undersöka offrets bostad är normalt en av de första utredningsåtgärderna vid ett spaningsmord av den här typen. Under den långa utredningstiden har sedan polis och åklagare vid flera tillfällen besvärats av Lisbeth Palmes motstånd mot de mest normala utredningsåtgärder som krävt hennes medverkan. Hon har till exempel först efter mödosam övertalning gått med på att delta vid konfrontationer. Hon har, när hon ställt upp för samtal med åklagare, haft krav på vilka som får delta. Bandinspelningar har i vissa fall inte fått göras, och hon har till och med vid en del av samtalen förbjudit att åklagarna gör anteckningar. Vid förhöret om den 42-årige man som Lisbeth Palme pekat ut som hennes makes mördare fick försvarsadvokaten inte delta. Inte ens chefsåklagare Anders Helin, som leder åtalet i rätten, fick närvara. Det anstår inte en kvinna i hennes ställning att uppträda på det här viset, säger till Ekot en person med god kännedom om Lisbeth Palmes attityd gentemot mordutredarna. Det sätt på vilket konfrontationen genomfördes innebär att värdet av det viktigaste vittnesmålet kan ha minskat betydligt. Det är bara försvarsadvokaten som tjänar på det här, i andra kommentarer. Hon måste begripa att hon inte kan undandra sig sin medborgerliga skyldighet att hjälpa till, säger en annan av Ekots källor. Ilskan inom utredningen mot Lisbeth Palmes ovilja att ställa upp kan sammanfattas i kommentarer som citat drottningfasoner och citat en målsägare som inte vill ställa upp borde egentligen få skylla sig själv om brottet inte klaras upp, slut citat. Ingen vill idag offentligt med namn uttala sig om de här särskilda svårigheterna i utredningen. I mitten av juni är Lisbeth Palme kallad till förhör i rättegången om mordet på Olof Palme. Eftersom hon är målsägande kommer hon inte att vittna under ed.
Rapporterade Rolf Stengård.
Den 42-årige man som nu åtalats för mordet på Olof Palme har för första gången hörts i en intervju. Där 42-åringen bland annat fick frågan om han är mördaren.
Det är alldeles fel.
Jag vill alltså uppehålla
mig. Vad har jag för motiv att mörda Palme? Tala om det här, eller gör det du, Helin. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om det. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv, och jag har inte mördat Palme.
Förhörsledaren frågar sedan om när mannen egentligen lämnade spelklubben Oxen, och om han inte ljuger när han hävdar att han somnat på pendeltåget på vägen hem.
Det är inte så. Han måste blanda ihop några andra kvällar i så fall.
Har han fel?
Han har fel. Jag åkte med tumme i pendeltåget in och åkte samma väg tillbaka. Alltså. Det är ju en evig olycka att jag var där inne den där förbannade kvällen. Ja. Han kunde ändå komma kvällen före eller kvällen efteråt för.
Är det inte som så att du hittar på det med att du somnar på tåget? Är det riktigt?
Jag har inte möjlighet.
Förhöret fortsätter. Jag frågar dig, är du alldeles säker på att du somnade på tåget
yes.
Den här kvällen?
Sure baby, yes.
42-åringen som åtalats för mordet på Olof Palme i polisförhör i mars i år.
Och nu har vi den 5 juni 1989.
För några minuter sedan inleddes rättegången mot en man som misstänks ha skjutit ihjäl före statsministern Olof Palme.
Ja, det har inte riktigt kommit igång än i säkerhetssalen i rådhuset, men alldeles strax ska det som kallas århundradets rättegång inledas. Rätten ska då kalla parterna till säkerhetssalen och den första frågan som rätten ställs inför blir om de före detta säkerhetspoliserna Walter Kegö och Jan-Henrik Barling ska kallas i målet. Beslutet om detta kommer förmodligen att skjutas upp. Och efter det så börjar chefsåklagare Anders Helin sin sakframställan. Sen åtminstone ett par timmar.
Efter den inledningen fortsatte rättegången i Stockholms tingsrätt med åklagare Anders Helins sakframställan. Han poängterade att makarna Palmes biobesök på mordkvällen inte var känt i förväg utanför familjekretsen. Åklagarens hypotes är att 42-åringen fick ingivelsen att mörda Olof Palme när han såg denne gå in på biografen. Åklagare Helin underströk vidare att det idag inte finns några misstankar mot den kurdiska organisationen PKK, kroatiska exilorganisationer, poliser eller andra yrkes- eller samhällsgrupper.
Den 5 juni 1982.
Idag inleddes alltså rättegången mot den 42-åring som misstänks för mordet på Olof Palme. Han själv bedyrade, som han tidigare gjort i polisförhören, sin oskuld.
Jag har inte mördat statsminister Olof Palme och jag har inte försökt mörda fru Lisbeth Palme. Skotten mot Palme var ett skändligt dåd som jag aldrig skulle kunna göra mig skyldig till.
Förklarade 42-åringen med eftertryck. Chefsåklagare Anders Helins frågor till 42-åringen idag, den första rättegångsdagen, resulterade i samma svar som 42-åringen lämnat under de många polisförhören. Jag är oskyldig, sa han. Jag åkte in till stan för att skaffa amfetamin, men blev sittande på spelklubben Oxen och drack sprit. Och jag åkte sedan hem med pendeltåget och kom hem strax för 12 på kvällen. Och det var först nästa morgon som jag fick reda på att Olof Palme var död, sa 42-åringen.
Ja, vid cirka 9-tiden på morgon. Genom att jag såg rubriken till min bestörtning gick jag ut till brevlådan. Och ser, alltså jag tar Dagens Nyheter i handen och ser Palme mördad. Och jag tänker, herregud, tänker jag. Går in, sätter mig vid köksbordet och blir mycket ledsen alltså.
Innan förhören med mannen höll hans försvarare, advokat Arne Liljeros, en egen sakframställning. Och för första gången angrep han nu polisutredningen beträffande Lisbeth Palme. Arne Liljeros fick ju inte närvara när Lisbeth Palme pekade ut mannen vid en konfrontation. Och förhören med henne har inte tagits upp på band. Liljeros har inte fått höra frågorna till henne och han har ingen aning om hennes reaktioner vid konfrontationen.
Man kan sålunda säga att utredningen, speciellt beträffande Lisbeth Palme, har kommit i obalans. Det har förekommit avsevärda avsteg från vad som förutsättes i rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen. Det är i varje fall gängse praxis att försvararen ska få möjlighet att vara närvarande vid konfrontationer. I varje fall när det gäller allvarliga misstankar om brott. Det har förekommit avsteg, hävdar jag, som har varit anmärkningsvärda.
Andra rättegångsdagen mot 42-åringen, det vill säga den 7 juni 1989.
Försvarare advokat Arne Liljeros. 42-åringen fick bland annat beskriva sin inställning till Olof Palme.
Jag vet inte om det finns några vittnesuppgifter eller förhörsuppgifter på det, men jag har personligen uttryckt mig på det viset vid flera tillfällen till den som har velat höra på, att jag har beskrivit Olof Palme som vår enda statsman.
42-åringen i rätten idag. I måndags, den första rättegångsdagen, så deklarerade han att mordet på Olof Palme var, som han sa, ett skändligt dåd som han aldrig skulle kunna göra sig skyldig till. Det här handlar naturligtvis om motivet till dådet. 42-åringen och hans försvarare Arne Liljeros, som till största delen ställer frågorna idag, menar att mannen saknar motiv att mörda statsministern.
juni 1989.
Förhöret med Lisbeth Palme har skjutits upp till en senare tidpunkt.
Stockholms tingsrätts beslut idag är unikt i svensk rättshistoria. Allt sedan bandspelare kom i bruk i rättssalarna har dess också använts under vittnesförhör. Men förhöret med Lisbeth Palme ska stenograferas ner. Det innebär bland annat att om målet skulle gå vidare till Svea hovrätt så går hovrätten miste om nyanser i Lisbeth Palmes vittnesmål. Rätten förbjuder överhuvudtaget all bandupptagning av förhöret med Lisbeth Palme och kommer att visitera alla de åhörare som närvarar vid förhöret med henne för att kontrollera att ingen teknisk apparatur förs in i lokalen. Dessutom minskar rätten kraftigt antalet åhörare genom att stänga av bild- och ljudöverföringen till sal 15. Den anordningen var till för att möta det stora intresset för rättegången, men det intresset har nu kolliderat med utredningen enligt rättens ordförande lagman Carl Anton Spak.
I nu förevarande fall råder en intressekollision mellan utredningsintresset i målet och massmedias intresse. Denna intressekollision bör enligt tingsrättens mening lösas så att utredningsintresset går före och därmed ljud- och bildöverföringen till sal 13 avbryts under förhöret med Lisbeth Palme.
Dessutom slipper Lisbeth Palme att under större delen av förhöret möta 42-åringen. Lagman Carl Anton Spak motiverar.
Det finns inte skäl utgå från annat än att det är riktigt som Lisbeth Palme säger, att hon av rädsla eller annan orsak inte kan fritt berätta sanningen på grund av den tilltalades närvaro. Hon har ej motsatt sig en konfrontation med den tilltalade i rättssalen i ett senare skede.
Och därmed gick alltså Stockholms tingsrätt mycket långt för att tillmötesgå Lisbeth Palmes krav inför förhören med henne. Rättens beslut föregicks av en överläggning som försenade rättegången en dryg timme. Lisbeth Palme vägrade att infinna sig i rådhuset förrän hon fått veta hur rätten ställt sig till hennes krav. Och något förhör med henne kom alltså inte till stånd idag. Ekot har sökt rättens ordförande, lagman Carl Anton Spak, för en kommentar utan att lyckas. En av ledamöterna i rätten, chefsrådmannen Mikael av Geijerstam, var skiljaktig vid beslutet. 42-åringen borde få närvara under hela förhöret med Lisbeth Palme, anser Mikael av Geijerstam.
Ja, hon befinner sig i en mycket känslig situation. Jag har full förståelse, mänsklig förståelse för henne. Men vad jag har gjort är att försöka rätta mig efter lagen i möjligaste mån. Jag anser inte att man kan sidosätta offentlighetskravet som jag ser på det idag.
Men du säger att du har rättare efter lagen. Har de andra, har, gör ja, inte beslutet det?
Oda. Men det, vi kan ju tolka det på olika sätt.
Har Lisbeth Palme brutit mot sin plikt att inställa sig i rätten idag?
Det är rent faktiskt så har hon inte inställt sig. Men hon har låtit meddela att hon väntade hemma på ett beslut.
Har du någonsin varit med om liknande krav inför en rättegång?
Det kan jag svara nej på. Om du syftar på de här kraven i brevet.
Nej. Chefsrådmannen Mikael av Geijerstam. Ja, advokat Claes Borgström. Vad förvånar dig mest i rättens beslut?
Ja, det är unikt på flera sätt. Men jag vet inte om hur pass förvånad man egentligen ska vara. Därför att jag ser det så att förutsättningen för att Lisbeth Palme ska uttala sig under förhandlingen är att hon får igenom de här kraven. Och mot den bakgrunden så kanske man inte har anledning att vara så särskilt förvånad egentligen. Det här med stängda dörrar, det har ju rätten sagt att man tolkar inte hennes begäran som om att hon vill ha det. Och det har jag sagt tidigare att det skulle hon inte ha fått igenom i alla fall. Men i övrigt har hon ju fått igenom vartenda önskemål. Och det gör ju att det är flera avsteg från vad som gäller normalt i det här målet.
Kan det här beslutet överklagas?
Nej, det kan inte det. Vissa beslut kan man klaga på med detsamma och då kan rättegången stoppas upp i avvaktan på att det blir prövat i hovrätten. Sen finns det andra typer av beslut som man kan överklaga först i samband med att man klagar på domen. Men det här är ett typ av beslut som man överhuvudtaget inte kan klaga på. Utan nu är det detta som gäller som rätten har beslutat.
Elfte juli 1989.
Den mordåtalade, 42-åringen, vände sig till rätten och läste upp sina slutord från sitt anteckningsblock.
Jag ska bara nämna att jag tyckte om och beundrade Olof Palme. Tror man på konklusionen, kapabel att döda, tar vad han vill ha och trollar bort krutstänk, ja då har man en Palmemördare. Men man ska samtidigt veta att frikänner man så frikänner man inte en mördare, alltså en skyldig. Man frikänner alltså inte någon som sitter här och spelar sitt livs roll, vilket antyds skulle kunna vara fallet. Jag heter och jag har inte mördat Olof Palme. Det är för närvarande det enda som är lyckligt i sammanhanget.
Advokat Arne Liljeros slutplädering varade i 1,5 timme. Han sa bland annat så här om målsäganden och huvudvittnet Lisbeth Palme.
Hennes agerande under förundersökningen, vid konfrontationer, hennes skrift till rätten, hennes oerhörda krav och hennes uppträdande, sätt att svara vid förhöret till rätten, allt detta inbjuder till största försiktighet. När rätten ska bedöma värdet av hennes uppgifter så menar jag att tilltronsnivån är definitivt sänkt genom det jag nyss sa. Även om man har förståelse för hennes situation så har hon faktiskt inte velat medverka till att mordutredningen gjorts på ett korrekt och rättssäkert sätt. Hennes självtillräcklighet, obändiga krav och vilja och brist på respekt för gängse praxis i ett mål som det här, det diskvalificerar henne som bevisning i det här målet.
juli 1989. Dom. 42-åringen dömd för mordet på Olof Palme. Men 1000 frågor finns. Är det verkligen rätt man? Men här hör vi domen idag, för en liten stund sedan.
Ja, och här har tingsrätten alldeles nyss meddelat sin dom i Palmemålet. Domen är att 42-årige Christer Pettersson från Sollentuna utanför Stockholm döms till livstidsfängelse för mordet på Olof Palme. Två ledamöter i tingsrätten har varit skiljaktiga, nämligen lagmannen Carl Anton Spak och chefsrådman Mikael af Geijerstam. Jag har bredvid mig chefsrådman Mikael af Geijerstam, en av de skiljaktiga. Var det här ett svårt beslut?
Det här var ett mycket svårt mål att avgöra.
På vilket sätt har ni varit skiljaktiga?
Ja, vi är skiljaktiga på det viset att nämnden vill döma den tilltalade för mord som vi tar sig Olof Palme och framkallar av fara för annan som vi tar sig Lisbeth Palme. Lagmannen och jag är skiljaktiga och vill frikänna.
Var ni klara på tidigt stadium med ett beslut?
Vi har gått igenom det här mycket noga och det blev väl först på slutet och vi har varit så noggranna så att vi har gått igenom ord för ord med nämnden vad som står både i domen och i vår skiljaktiga mening.
Kan du gå in på varför ni ville fria Christer Pettersson?
Jag kan väl säga det att när vi har granskat bevisningen, ni får ju läsa det här sen, så säger vi att varken målsägande förhöret eller de till stöd därför åberopade vittnesmålen utgör bevis för att gärningsmannen är den tilltalade. Och så lägger vi till att osäkerhetsfaktorerna är allt för stora för en annan bedömning. Vi kanske kan nöja oss med det.
Hur har ni sett på vittnet Algot Åsell?
Algot Åsell sätter vi inte tilltro till, varken majoriteten eller vi skiljaktiga.
Han har alltså inte haft någon betydelse för ditt ställningstagande och Carl Anton Spaks ställningstagande?
Nej. Ja, så tillvida att vi inte finner utrett att Algot Åsell kan ha sett honom där vid den tidpunkt som han anger.
Jag har också med mig Rolf Stengård. Har du hittat något annat i domen?
Ja, vi kanske ska upprepa då att 42-årige Christer Pettersson har alltså dömts till livstidsfängelse för dels mordet på Olof Palme och dels för framkallande av fara för annan, och det gäller skottet mot Lisbeth Palme den 28 februari 1986. Det är alltså två skiljaktiga meningar, och det är de två lagfarna juristerna som helt ville lämna åtalet utan bifall. De anser alltså att bevisningen inte räcker. Rätten i övrigt, alltså nämndemännen, anser att det är ställt utom allt tvivel att 42-årige Christer Pettersson är gärningsmannen som mördade Olof Palme den här kvällen. Lisbeth Palmes vittnesmål har vägt tungt när det gäller rättens bedömning av målet. Hon har ju uttalat sig mycket säkert under rättegången om att det var Christer Pettersson hon såg vid mordplatsen, och det här har då rätten fäst stort avseende vid. De skiljaktiga lagfarna juristerna anser att osäkerheten är för stor för detta.
Vad som nu händer härnäst är alltså att nu har advokat Arne Liljeros ungefär 3 veckor på sig, eller exakt 3 veckor på sig, att bestämma sig för om han ska överklaga detta till hovrätten, och han har redan i förväg sagt att så kommer han att göra.
Och så här lät i rådhuset i Stockholm idag när chefsrådman Mikael af Geijerstam gav besked om domen.
Domen är fängelse på livstid. Den här domen har dikterats av nämnden. Så att det är 2 skiljaktiga meningar, och det är lagmannen Carl Anton Spak och jag som har en skiljaktig mening, och den utmynnar i att åtalet ska lämnas utan bifall. Vi anser att de osäkerhetsfaktorer som föreligger är så framträdande att man inte kan fälla honom till ansvar för detta som gärningsman.
Ja, rättegången är nu uppe i hovrätten, och här är rapporten 4 oktober 1989 då Lisbeth Palmes vittnesmål skärskådas.
Palmerättegången fortsätter idag med att Svea hovrätt hör 2 sakkunniga med olika synpunkter på hur mycket Lisbeth Palme kan minnas av mördaren. Försvaret vill genom vittnespsykologen Astrid Holgersson hävda att Lisbeth Palme fyllt i sin minnesbild av mördaren. Och mot detta ställer åklagarna minnesforskaren Lars-Göran Nilsson. Hans roll beskriver Ekots kommentator Claes Borgström så här.
Minnesforskaren kommer då att ta upp en rad aspekter som enligt den forskning han representerar visar att dramatiska händelser kan leda till en säker minnesbild. Och även om en iakttagelse rör sig under bara en kort iakttagelse, så kan det ändå vara möjligt att mycket väl komma ihåg den. Och han säger bland annat i sitt utlåtande att tidsfaktorn, hur länge det går innan man på nytt så att säga återkallar den här bilden, den är inte den avgörande, utan det är hur starkt intryck det gjorde vid det första tillfället och sen vilka ledtrådar, som han kallar det för, man får när man ska återkalla minnesbilden.
den 5 oktober 1989.
Idag var det dags för åklagarsidans slutplädering i Palmerättegången. Chefsåklagare Anders Elin yrkade i hovrätten på att tingsrättens dom ska stå fast med livstidsfängelse för Christer Pettersson. Och Elin hänvisade till att Lisbeth Palme pekat ut Christer Pettersson.
Hon har redan tidigt under utredningen lämnat ett signalement på gärningsmannen, på den man som hon ser, som stämmer väl överens med Christer Pettersson.
I mycket var annars plädering en upprepning från tingsrätten. Tre vittnen från Grand och korvhandlaren har pekat ut Christer Pettersson. Bara paret Palme och ytterligare en person fanns på mordplatsen. Lisbeth Palme hade tid att se mördaren. Pettersson kunde lätt få tag i vapen och han saknar alibi. Alibivittnet Algot Ossell drar rövarhistorier och det nya alibivittnet har lämnat allt för många felaktiga uppgifter. Allt detta utmynnar, enligt chefsåklagare Anders Elin, i att det är ställt utom varje rimligt tvivel att Christer Pettersson mördade Olof Palme. Skottet mot Lisbeth Palme var ett mordförsök. Livstidsfängelse är då, enligt Elin, den enda möjliga påföljden för Christer Pettersson, som själv avslutade dagen med en fråga direkt till Anders Elin.
Vad skulle orsaken vara till att jag förnekar detta brott i så fall, anser du? Att jag skulle vara rädd för fängelse? Eller?
Jag ska gärna ta upp en diskussion med dig, men inte här.
Nej, jag bara ställde en fråga. Jag är ju inte, du är inte tvingad att svara.
Och här valde Christer Pettersson att lämna rättssalen.
Den 9 oktober 1989 var det försvarets tur. Försvaret vill att Christer Pettersson ska sättas på fri fot.
Arne Liljeros gick i sitt slutanförande idag igenom hela målet och hans slutsats är att bevisningen mot hans klient inte är tillräcklig. Han pekade på motsägelserna från flera av åklagarnas vittnen, både från biografen Grand och mordplatsen, och han gick noggrant igenom Lisbeth Palmes utsagor, de uppgifter som fick tingsrättens majoritet att döma Christer Pettersson till livstidsfängelse. Återigen kritiserade han bristerna i utredningen. Han vände sig mot att han själv inte fick närvara när Lisbeth Palme första gången vid videokonfrontationen pekade ut Christer Pettersson. Han pekade på alla de vittnen som sagt att fru Palme var förvirrad och chockad på mordplatsen, och hans slutsatser var att Lisbeth Palmes uppgifter inte räcker för att fälla Christer Pettersson. Mordet på Olof Palme är sannolikt politiskt organiserat, hävdade Arne Liljeros.
Det faktum att Olof Palme var en synnerligen uppmärksammad, omstridd person, både i Sverige och utomlands. Det finns möjligheter att många personer eller organisationer kan ha haft intresse av att få Palme undanröjd. Men den möjligheten får ju inte lämnas åt sidan. Att polisens utredningar inte har lett till resultat i det här hänseendet, vi har också forskat, det innebär ju självklart inte att dådet inte kan bottna i att det har varit frågan om ett organiserat brott på det sätt som jag nyss sa. Överhuvudtaget, hela åklagarens teori menar jag är fantastiskt, att plötsligt så skulle Christer Pettersson se mockarna Palme, förskaffa sig snabbt en alldeles speciell revolver och dessutom hitta rätt ammunition till det här vapnet. En mycket viktig sak är att det helt saknas teknisk bevisning. Det finns inget mordvapen, inga fingeravtryck, inga krutstänk eller någon sådan på Petterssons kläder. De har ju nogsamt blivit undersökta. Och den här bristen på teknisk bevisning ställer, menar jag, extremt höga krav på den muntliga bevisningen. Och jag gör gällande att beviskravet i det här målet måste ställas synnerligen högt.
advokat Arne Liljeros i sitt slutanförande. Och innan rätten avslutade förhandlingarna för gott fick Christer Pettersson ordet. Och som så många gånger tidigare under förhandlingarna hyllade han återigen Olof Palme.
Han, alltså Olof Palme, befann sig inte i lämplighetens eftertänksamma lokaler utan på en arena i världen där protesten var fullkomligt självklar. Hans resor, hans engagemang och täta internationella kontaktnät hade fört honom dit ut. Han tog denna arena till Sveriges mitt. Det höjde oss faktiskt en aning.
Och det sa Christer Pettersson i hovrätten idag. Och domen meddelas den 2 november.
Och så sensationellt den 12 oktober 1989.
Ja, efter tre överläggningar fattade alltså Svea hovrätt idag i full enighet beslutet att Christer Pettersson omedelbart ska försättas på fri fot. I beslutet säger hovrätten att utredningen i målet inte är tillräcklig för en fällande dom, och det betyder helt enkelt att hovrätten underkänner bevisningen mot Christer Pettersson. Exakt vad som varit avgörande för rättens bedömning vet vi inte ännu, och det kommer att framgå av formuleringarna i domen som meddelas den 2 november. Tillsammans med försvararen advokat Arne Liljeros har Christer Pettersson på eftermiddagen diskuterat sin framtid med rikskriminalen, och alldeles nyss lämnade han med poliseskort polishuset. Var han befinner sig nu är oklart, men imorgon klockan 10 kommer Pettersson att närvara vid en presskonferens hos advokat Arne Liljeros. Detta enligt ett besked från advokatkontoret. Nu släpps han alltså fri, Christer Pettersson, som i tingsrätten dömdes till livstidsfängelse.